Det här är Sex Morgon.
Fear not, my friends. This will be my greatest performance.
Six! Six, six!
Here we go! We came, we saw, we kicked it down!
Det här är Sex Morgon på Pirate Rock.
Ja, Sex Morgon är tillbaka ytterligare den här fredagen, vilket är supertrevligt. Och idag, Evelina, har vi ju till och med gäst i studion. Vi välkomnar Anders!
Välkommen, välkommen.
Tack.
Anders, välkommen till studion. Och idag så ska samtalsämnet vara prostatacancer. Och berätta lite, vem är du och var kommer du ifrån, Anders?
Jag är kansliansvarig, heter det, i prostatacancerföreningen ProLiv Väst i Göteborg, som har hela Västra Götaland till upptagningsområden, alltså Bohuslän, Göteborg, Dalsland, Västergötland och en snutt av Halland också. Vi har 1000 medlemmar och är ganska aktiva. Vi är en av Sveriges äldsta föreningar och en av de största också. Vi fyller faktiskt 25 år i år, så 1993 bildades föreningen i maj.
Det är en stund då.
Ja, jag höll på att säga grattis, men det känns lite fel. Det är ett fint att föreningen har funnits så länge. Det är ju tråkigt dock att prostatacancer finns.
Ja, det tänker jag.
Ja, det är både roligt och tråkigt med prostatacancer. Det tråkiga är att få det, men det goda nyheten med att få det är att det är ganska stor möjlighet att botas från den. Det vill säga att det blir symptomfri under ganska många år faktiskt. Men det hänger på att man kommer i tid.
Ja, det är klart.
10 000 män i Sverige drabbas varje år av prostatacancer på det sättet att de får reda på att de har det. De kan ju ha haft det tidigare, men de får reda på det. 10 000 män varje år. Vi är 110 000 som lever med det. Så det är alltså goda nyheter. De flesta klarar sig bra. Men det hänger på att komma i tid. Och gör man inte det, så är det tyvärr en väldigt tråkig cancerform.
Och vad skulle du säga är bra med den här organisationen som du är med i?
Ja, vi har ju till att börja med så startade föreningen som en stödorganisation. Att man hade försökt stödja patienter som drabbades av prostatacancer. För vi ska komma ihåg att för 25 år sedan så var det lika med en dödsdom. Det var väldigt få som överlevde särskilt länge. Det var en sån här gubbasjukdom som... Ja, om man inte dog av det så dog man av någonting annat innan man dog av det ungefär. Så att det var inte mycket att göra åt det. Men sen uppfanns något som heter PSA-prov, som ni kanske har talat om.
Ja, jag har inte det, så det får du gärna förklara för mig.
PSA-prov, det är alltså... PSA står för prostataspecifikt antigen. Och det upptäcktes i Kalifornien 1993. Jag fick Nobelpriset 1995. Och det är ett sätt att i ett vanligt blodprov leta efter något speciellt för prostataaktivitet, nämligen PSA-antigenen då. Och är det så att den är förhöjd, liksom värdet av förekomsten på den, så är det ofta så att det går att knyta till att det är en tumör i prostatan.
Okay.
Detta var ett fantastiskt genombrott som innebar att man kunde plötsligt diagnostisera patienter innan det var för sent. Så det är det väldigt braiga med PSA.
det förstår jag det. Men vad i er organisation, vad upplever du själv är det bästa med den?
Jo, som sagt, stödverksamheten då, den kompletterades med information om det här nya medlet så, som gjorde att det var större anledning att gå och testa sig för den här eventuella förekomsten av prostatacancer i ens kropp. Det hade ju inte funnits tidigare. Det fanns ju inget sätt att testa om det fanns någonting som fanns anledning att oroa sig för. Så att till vårt stödarbete så bifogades information. Och även opinion har tillkommit under 2000-talet, att man liksom försöker föra ut den här kunskapen om den här sjukdomen som väldigt länge var liksom inne i garderoben och en skämmig gubbasjukdom som inte var ett dugg intressant att prata om.
Nej.
Och det är ju naturligtvis katastrof, för att om man inte pratar om det så finns den ju inte.
Nej, för du när vi pratade lite tidigare här så nämnde du att ofta så är det väl män i över 60-årsåldern kanske som drabbas av just prostatacancer.
Ja, det är sant. Diagnosen hamnar någonstans mellan 65 och 70 vanligen. Men i takt med att man kan upptäcka förekomsten tidigare, det är ju det sättet som man har att kunna bota den. så kommer ju naturligtvis den här åldern att sänkas. Men det är väldigt ovanligt att man har prostatacancer före 50 års ålder. Det är bara någon procent. Men å andra sidan, 10 000 varje år. Någon procent av det är ju trots allt 100 eller 200. Och för dem är det ju väldigt allvarligt naturligtvis. Mm. Mellan 50 och 60 är det allt vanligare faktiskt att man konstaterar förekomst av prostatacancer. Så att det finns all anledning att även när man är i yrkesverksam och sexuellt aktiv och överhuvudtaget på toppen av sitt liv ha koll på att man verkligen har det innanför huden också, så att säga.
Ja, precis.
Anders, du ska sitta med oss här en liten stund. Vi ska prata mer om prostatacancer. Det är ett superviktigt ämne att lyfta. Och framförallt också nu när vi om bara några veckor här kliver in i november, vilket är prostatacancerns månad, antar jag.
Exakt.
Den blåa månaden. Så att, häng med oss här under sex morgon när vi pratar mer med Anders alldeles strax.
Pirate Rock.
God morgon, god morgon. Vi pratar prostatacancer i studion här idag i sex morgon, vilket är ett viktigt ämne att lyfta, och vi har med oss Anders. Vad hette föreningen igen? Jag får nästan skriva ner det.
Prostatacancerföreningen ProLivVest i Göteborg.
Du Anders, hur upptäckte du din prostatacancer?
För 11 år sedan faktiskt, så fyllde min far 80 år. Och på det kalaset som han hade då, eller vad man ska säga, det var en tillställning då, för de närmaste, så berättade han för mig då att jag har varit och kollat prostatan och det var inte riktigt bra. Nähä. Det var, och så sa han en siffra, det kan vara vilken som helst, 22 eller 150 eller 90. Och jag hade ingen aning om, ja, är det mycket eller är det lite? Hur mycket ska man ha egentligen? Man kanske ska ha mer än han säger, och så har han för lite. Så sa han, men jag har fått tabletter så den ska nog gå ner. Och vad bra, sa jag. Och sen var det inte mer med det. Och på våren blev han jättedålig och på sommaren dog han.
Oj.
Det gick väldigt, väldigt fort och det var ganska läskigt att se hur förfallet liksom grep om sig från min pappa, som då hade varit en väldigt stilig karl. Mm. Brytt sig om att vara proper, helt enkelt, som det hette förr i världen.
Mm.
Han bad mig till och med torka honom i rumpan en gång några dagar innan han dog. Och det var ju helt häpnadsväckande naturligtvis.
Mm.
Så han blev helt hjälplös. Och det var ju en chock att se detta hända. Efter ett halvår ungefär så var det min dotter som sa, med tanke på farfar, ska inte du gå och testa dig, pappa? Det hade jag aldrig gjort då. Och jag tänkte, ja, det gör jag väl det. Så gjorde jag det. Och så fick jag reda på att det var inte ett bra värde. Det var inte jättehögt, men det var 3,4. Och man hade just sänkt gränsen från 4 till 3. Som skulle vara liksom, nu finns det anledning att fundera på om det här kan vara någonting som inte är bra.
Mm.
Hade den gamla gränsen legat kvar så hade de sagt, ja, du kan gå hem. Vi kommer tillbaka nästa år, hade de kunnat säga.
Ja.
Men nu var den 3. Så de sa att vi skickar dig vidare på vårdcentralen. Vi skickar dig vidare till utredning. Och då fick man träffa en urolog på Sahlgrenska sjukhuset. Då. Och man fick göra de här undersökningarna till doktorn.
Vad är det för typ av undersökningar man gör?
Ja, den allra första undersökningen är att doktorn står på ett finger i rumpan och känner efter hur prostatan känns.
Mm.
Och nu hade jag ju ingen erfarenhet av G-punktsövningar överhuvudtaget från tidigare i livet, eller P-punktsövningar eller något sådant. Så att det var ju naturligtvis underligt att någon sticker fingret i rumpan på en och säger hmm. Och sen säger han, vi får nog ta några biopsier. Och biopsier innebär att man skjuter upp en sorts pistol i rumpan och som kniper av lite olika bitar från prostatacancer. Det kallas för biopsier, som man gör på vanliga sätt. Eller utanpå huden också, för till exempel hudcancer eller bröstcancer kan man göra det för också. Men här gjorde man alltså in i kroppen. Och det kändes ju väldigt förnedrande när man står där och är med på framåtlutan med rumpan i vädret och så händer detta inne i en, och samtidigt säger läkaren då att vi har några kandidater här, kan de också få titta och känna och säga, ja men för fan, gör det, visst, det är ju helt okej, alltså, det kan inte bli sämre så här just nu, så
men i det
är läget
kanske man också bara resonera så här, lär er,
alltså, ja exakt, snälla någon, alltså, det är väl klart att de ska få vara med om detta om de nu ska göra det i framtiden, det visst, jag bjuder på det. Efter den proceduren, som inte var jätteplågsam men som naturligtvis var jobbig psykiskt då, vad är det som händer egentligen, så fick man gå hem, och sen några veckor senare så kallades man tillbaka och så fick man reda på att man hade prostatacancer. Och det är ju som om golvet lossnar under en. Ja. Så är det ju bara. Alltså. Mm.
Jag kan förstå, det är helt fruktansvärt.
Ja, det är väldigt gräsligt. För de allra flesta män är det ju en chock. Mm. Det är, man får vara kolossalt förberedd om man ska liksom tycka jaha, då går vi hem och gör något bra av det.
Mm.
Utan den spontana reaktionen är ju att nu dör jag. Så, mm. Om en vecka är jag död. Liksom, vad ska jag hinna med på den här veckan? Så att det är panik helt enkelt. Då. Och det är ju lite jobbigt för sjukvården hanterar ju inte det. De hanterar ju bara behandlingen av en. Och det gör de på ett ofta fantastiskt sätt. Men det här biten att hur ska jag handskas med information om någonting som är så totalt skilt från mitt tidigare liv. Mm. Nyss för 10 minuter sedan var jag frisk, nu håller jag på att dö. Det är kolossalt glapp helt enkelt.
Ja, mellan detta.
Och det finns inget hjälpmedel för det. Jag fick en bok om prostatacancer, 128 sidor. Gå hem och läs den, sa läkaren då, och lämna tillbaka den sen. Men herregud, inte ville jag läsa 128 sidor om hur jag ska dö. I det ögonblicket jag just fått reda på att jag ska dö. Så att det gör man ju inte. Man tar ju inte till sig någon information. Och där tycker jag att vi som prostatacancerförening har en jättestor och viktig och bra uppgift. Och jag kan tillägga det att vi har infört någonting som inte fanns på den tiden jag fick prostatacancerdiagnosen. Och det var alltså 2009 i maj. För 9,5 år sedan.
Mm.
Och jag opererades senare på hösten. Men vi har infört ett litet informations- eller som vi kallar det kunskapspaket som delas ut till alla män i Västra Götaland som får sin diagnos. Där det står det absolut mest basala som man orkar ta till sig då i det här ögonblicket av chock och omtumlande känslor. Vad man ska tänka på då också. Små halmstrån helt enkelt. Bland annat att vi finns.
Ja. Mm. Hur hittade du organisationen? För jag kan tänka mig i detta måste du, som du säger, att golvet, det kändes som det försvann för en.
Ja, det hemska var att jag hittade inte organisationen förrän 5 år senare.
Nej.
Så att det var ju sorgligt tycker jag, så här i efterhand, att jag inte gjorde det. Men av en slump, jag mådde inte så bra efter min diagnos, utan jag gick till en kurator som jag hänvisades till när jag försökte prata med läkare. Men de hänvisade mig till kurator. För mig som vuxit upp på 60-talet med kuratorer i skolan så kändes detta också väldigt apart att jag skulle gå och prata med en kurator som jag liksom... Det ena minne jag hade av dem, det var att de sa fy, ni får inte kasta snöboll på flickorna, pojkar ungefär. Det var det som en kurator sysslade med 1964, som var min senaste erfarenhet av kurator.
Tur att jag utvecklats lite grann.
Ja, precis. Det var ju en total fullträff alltså, att träffa denna kurator som jag gick om på och hade samtal med regelbundet ett par gånger om året i 5 år. Mm. Och av en slump så sa hon det sen... Det finns en patientförening som du kanske skulle ta kontakt med då när jag började bli liksom okej. De första 2 åren kunde jag inte ta ordet tumör i munnen för det var alldeles för hemskt. Mm. Och jag bara trodde jag skulle dö jättemycket hela tiden. Så att det var väldigt jobbigt att ta sig ur det, men jag fick fantastiskt hjälp av kuratorn med det.
Gud vad skönt, vad bra. Det är helt fantastiskt. Och jag menar, är det så att man lyssnar nu och kanske känner någon i sin närhet som kanske har prostatacancer eller liknande som inte vet att den här organisationen finns, så får man ju jättegärna komma i kontakt med er, antar jag.
Ja, absolut. Och det var ju så att jag fick detta tips om att gå på ett så kallat snackcafé. Det vill säga en enkel sammankomst där några gubbar under ledning av någon från styrelsen i den här föreningen höll ett... liksom, programlöst, fritt samtal kring sina upplevelser om sjukdomen.
Mm.
Och då, när jag kom till detta då och träffade 10-12 gubbar som i alla möjliga åldrar då, och stadier av sjukdomen, som pratade otroligt öppet och intimt om en sån här fantastiskt dold sak som sjukdomar i underlivet. Det finns bara inte att män pratar om det på det sättet.
Nej.
Men här var det helt spontant öppet. Det var nästan som en religiös upplevelse faktiskt. Det var otroligt starkt.
Fast det måste ju känns väldigt skönt, eller?
Precis, det var ju det som befrielse. Så att, efter mötet frågade han som ledde mötet om jag inte ville följa med, gå med i styrelsen. Jo, det kan jag väl göra, så ja. Direkt så alltså. Det är som vanligt svårt att få folk aktiva i föreningar.
Ja, det låter fantastiskt. Vi ska fortsätta prata mer med dig alldeles strax, Anders, och på Livväst. Så häng med oss här i Sexmorgon då vi pratar om prostatacancer, som är ett superviktigt ämne att lyfta såklart. Så häng med oss.
Pirate Rock.
Det är sex morgon här på Pirate Rock. Antonina här, Evelina här, vår gäst Anders är här från Proliv Väst. Vi pratar prostatacancer den här morgonen och Anders har precis berättat om hur han upptäckte sin prostatacancer. Anders, vilken ålder tycker du att man ska börja, när ska man gå och undersöka sig?
Ja, alltså det är ju en personlig fråga eftersom risken med att undersöka sig är ju att faktiskt att man får reda på att man har en cancer. Om man kan prostatacancer på det viset att det inte är nödvändigt faktiskt. Det behöver inte vara nödvändigt att behandla den. Så det är ett lurigt läge det där. I mitt fall var det att jag fick reda på att jag hade jag fick diagnosen då när jag var 57. Så att jag tycker ju inte att man ska tveka om att åtminstone kolla det innan man är 57.
Du hade inte sett några symptomer eller man ser inga symptomer liksom?
Nej, noll. Alltså det är klart, ibland har man lite ont i magen där nere och så, lite knip och så. Och det, efteråt kan man tänka att det kanske var det som liksom förvarnade mig för 5 år sedan när jag hade svårt att kissa. Jag var på en fotbollsmatch i Skottland och stod där i pausen och skulle kissa med 300 fulla skottar då. Och då blev det lite knepigt att göra det helt enkelt på beställning, för de trycker på och så med min betongurinar där då. Så att, och då känner man vad svårt det här var att kissa. Och det skulle kunna vara ett tidigt tecken på prostatacancer. Och det var då 6 år innan jag fick diagnosen. Så det är klart att antagligen har jag haft det här under många år. Men hur hade jag ställt mig till att få reda på att ja, du har en tumörförekomst här, men vi tror att den är ganska långsam och snäll, så du behöver nog inte göra något åt det. Nej. Hade jag fixat det? Så det där är en svår fråga. Men enda sättet att komma i tid, det är ju att, trots allt, att testa sig. För att gör man inte det och bara kommer när man har symptom, då är det ofta för sent. Mm. Och då har man missat chansen att få bot. Så att det där är en svår fråga. Mm. Och det är därför som Socialstyrelsen inte rekommenderar det som nu bröstcancer har, nämligen allmän screening, att man kallas till en undersökning. Det gör inte männen då, på grund av den här dubbla grejen att det kan vara så att man får reda på en sjukdom som man inte behöver bota.
Vill man inte veta?
Män vill inte veta någonting sånt. Alltså. Det kan jag säga.
Jag vet att det kan vara väldigt så här tabubelagt kanske att gå till en snoppdoktor eller en
rör inte min penis, kan man liksom säga.
Ja.
Så,
jag kan bara säga till mig själv att jag har inga som helst problem med att gå till gynekologen, samtidigt som jag vet att det är jättemånga kvinnor som har det. Men på något sätt som vi pratade lite om tidigare innan programmet här, det är också att vi matas ju med det i väldigt tidig ålder när vi skaffar preventivmedel, till exempel p-piller eller vad det nu må vara, att man bör göra en gynekologundersökning för att se så allting står rätt till.
Ja, precis, det känns som att det kommer lite mer naturligt då, så här, man tar cellprov förhoppningsvis också. Bra uppmaning där.
Ja,
nej, men det känns som att det flyter in mer naturligt att gå och besöka en gynekolog för kvinnor än vad det är för män då, att undersöka sin prostata. Och precis som du var inne på, så känns det som att det ibland kan vara ett stort glapp, just för att det är en sån himla tung och vad säger man, stor grej i samhället att så här, män ska alltid kunna få stånd på kommando, den ska alltid funka, den ska gärna vara förbannat stor och det ska aldrig vara några konstigheter.
Nej.
Och det är också en jäkligt skev bild.
Mm.
Och då blir det ju såklart ett extra lager ovanpå allting att så här, nej, för jag blir så frustrerad och lite ledsen blir jag också.
Men
på att det ser ut så här.
Hur kan man uppmana män då, framförallt kanske, att gå och kolla sig generellt?
Jag säger så här, att har du släktingar, till exempel en pappa eller en bror eller en farbror som du vet har drabbats av sjukdomen, så är det varningsklocka ringer verkligen då. Alltså då bör du ta reda på hur det står till med dig själv.
Mm.
Absolut, för det finns en viss koppling som inte går alltså se bortse från när det handlar om det ärftliga. Sen är det ju allmänna råden då att man ska leva sunt och så vidare, va? Men det gäller ju för samtliga cancerformer, så det är ingenting speciellt för prostata som man har kunnat konstatera. Men sen säger jag att när du är 45 ungefär då, så bör du reflektera över hur du ska ställa dig till detta. Jag säger inte att du måste gå och ta ett PSA på, men du ska ställa dig frågan, hur skulle jag reagera om jag gick och tog ett och fick reda på att det fanns någonting?
Mm.
Vill jag ha det? Alltså? För det kan finnas att man tycker att jag vill leva fullt ut tills jag dör. Okej? Det är ett ställningstagande man gör då, men då ska man veta riskerna med det. Och gör man det andra, jag vill vara så säker som möjligt, då är också ett bra ställningstagande, men det är också risken med det, att du behandlar kanske någonting som egentligen du inte skulle behöva behandla, och i och med att du gör det så löper du en viss risk ganska påtaglig risk att drabbas av inkontinens eller impotens eller några andra invärtesproblem. Mm. I olika grad då, kanske hanterbara eller försumbara eller väldigt svåra faktiskt. Mm. Det går inte att bortse från detta.
Och det är väl individuellt också, kan jag tänka
mycket.
Mig.
Ja, ja, visst. Så att jag tycker att man ska fundera på detta. Att prostatacancer är den vanligaste sjukdomen. Hur ställer jag mig till att få reda på att jag inte har det eller att jag har det? Vill jag det?
Ja.
Eller vill jag chansa?
Ja, living on the edge liksom.
Ja, ja.
Ja.
Definitivt. Jag tänkte vi alldeles strax skulle glida in lite på vad det finns för typ av alltså sexhjälpmedel.
Ja,
vad ni har hos M7-shop att erbjuda och lite hur man ställer sig till det helt enkelt.
Och lite
man har
om vårt kommande event.
Jättegärna, det är klart att vi ska lyfta det också. Så alldeles strax är vi tillbaka här i Sex Morgon. Pirate Rock. Sex Morgon på Pirate Rock. Antonina här, Evelina här och Anders från Poliv Väst är här. Vi pratar prostatacancer. Jag tänkte vi skulle glida in lite på vad det finns för typ av, kan man kalla det hjälpmedel?
Ja.
För jag menar, hur... Tappar man sexlusten, Anders, efter man har genomgått behandling och såna här saker i prostatacancern?
Ja, det finns flera olika sorters behandling beroende på vilket stadium du befinner dig i. Och är du där i det sista stadiet så att säga, så är din behandling som du genomgår då inte botande, utan den är hindrande, hejdande, och den brukar ofta vara förödande för lusten.
Mm, mm, mm.
Och annars är det faktiskt så att det är ingenting som händer. Man är fortfarande 27 i huvudet och har samma lust. Det är bara det att man har inte samma förmåga.
Nej, men det blir det ju också, kan jag tänka. Även fast det är prostatacancer och sånt där, så sjukdom kan påverka, så kan det väl bli så rent krasst med åldern också, eller?
Jo, men det tar ju lite längre tid än 5 minuter alltså, ja. att genomgå den processen.
Mm. Okej. Okay. Men Evelina, vad har ni för typ av hjälpmedel som kan hjälpa sådana som har drabbats av prostatacancer?
Ja, men jag och Anders, vi har ju sett innan och pratat väldigt mycket och om just det här. Och det är ju jätteolika, men jag har ändå jobbat inom det här i ganska många år och haft en hel del kunder då som kommer in och faktiskt alltså med en gång nästan förklarar att hej, jag har fått diagnosen det här och bla bla bla. Så att de är väldigt öppna för att men de vill ha hjälp.
Mm, mm.
Och det kan ju variera, men alltså penispump är en ganska vanlig grej som folk frågar efter. Mm. Och där finns ju också, det finns massa olika varianter. Så att jag brukar försöka behandla såna här grejer som väldigt så här, på individnivå. Alltså för att allt beror ju också på vad personen i fråga, och om den är i en relation, vad de i så fall är öppna för. Och
alltså det är ju, man kan efter bara,
ja, men precis. Och sen är det väl också vad folk har för, får man säga, vad man har för förväntningar. För att jag skulle nog säga att alltså, det finns förmodligen inget hjälpmedel i världen som kan hjälpa om man inte... Alltså, och det kommer kanske aldrig bli som det har varit förut.
Mm, mm.
Eller så att,
men finns ibland... det någon, som du nämnde tidigare, buttplug typ? Kan hjälper det på något sätt? Eller vad fyller den för funktion?
Alltså, buttplug är ju mer... Alltså, enligt studier att så här, det kan vara väldigt, väldigt bra att använda i förebyggande syfte.
Och varför men är det?
Bara därför att alltså, om man stimulerar prostatan, så enligt de här studierna då, finns massvis med olika, men att alltså, genom att göra det så kan man tömma prostatan på ett annat sätt på liksom vätskan som ligger där i, så att det inte ligger kvar och alltså, ligger ett litet skikt i flera år som inte är bra. Alltså att man får tömt ordentligt, man får rensat systemet. Anders, du får jättegärna säga emot om du har någon annan information. Men just då att alltså, det är mer förebyggande, för har man väl opererat prostatan som jag har förstått det, då är det så här, alltså, det finns ju inte så mycket kvar att stimulera liksom. Alltså, att, så det är ju, alltså, buttplug är ju mer förebyggande.
Men om man inte tummer prostatan på den här då vätskan, är det farligt då?
Men det ökar risken.
För att kunna få prostatacancer.
Enligt vissa studier.
Ja, det är ingenting som jag har någon närmare kunskap om det där faktiskt. Men jag kan ju säga det att en operation tar ju bort hela prostatan eller stora delar av den, om det skulle vara så att cancern är väldigt lokaliserad, alltså på ett ställe, så man kan ta bort det stället bara så att säga. Och det innebär också att man kan spara de här nervtrådarna som ligger som ett slags nät runt prostatan och som avgör potensen och erektionen och så vidare. Och tar du bort hela prostatan, så tar du ju bort dem också. Du tar alltså bort förbindelsen ner till penisen då. Och då är det klart att då är det ju nästan omöjligt att stimulera den. Så att det man har kvar att välja på då är mekaniska stimuleringar, typ det som är det första som vården brukar erbjuda in, det är då alltså en erektionspump eller injektionsspruta. för egen del så var det pumpen var ju helt sjuk, tyckte jag, att sitta och pyssla med en jättegunka där. Alltså det kändes ju så verkligen far out helt enkelt att hålla på med det. Och injektionsspruta var ju inte roligare heller. Jag menar, det var ju tanken att injicera sig i penis. Plötsligt så är det liksom sådana saker man ska brottas med. Det var väldigt, väldigt svårt att komma över, tycker jag.
Ja.
Sen är det ju så att om det är kvar lite nervtrådar och så vidare, så kan du just stimulera det med de här moderna Viagra och Cialis och så vidare, naturligtvis. Alltså, det kan vara så att hela erektionen och potensen slås ut, eller gradvis, delvis. Och då kan vissa hjälpmedel fungera bättre än andra och så. Men annars är det tyvärr de här åtgärderna som återstår. Så att väldigt mycket av det sexuella måste ta nya vägar.
Ja.
Och det är ju också väldigt svårt, alltså, när man är kanske inkörd på att penetration. Det är så vi umgås liksom, och tycker om och uppskattar hos varandra, jag och min partner. Och så plötsligt så fungerar den inte alls som den har gjort tidigare. Och då, ja, men vi vill ändå umgås. Då måste man antingen hitta nya vägar och ta det här.
För jag kan tänka mig att för någon då som kanske inte egentligen har så mycket erfarenhet av sexleksaker som det här faktiskt är, så som du säger, det blir lite främmande mark och kanske lite obekvämt till en början. Men jag antar att man faktiskt kanske ändå har ett så pass driv att man känner fan, vi måste ändå testa. För det är väl viktigt att man testar, tänker jag.
Ja, absolut. Alltså det beror på vilken motivation man har. Och det beror också på vilken förmåga att behålla motivationen man har. Så alltså både inledningsvis, hur viktigt är det? Är man liksom glada kaniner innan och sen plötsligt så kan man inte vara det längre? Eller var det så att det har legat på ganska ljumsparlåga och nu så släcks det ännu mer lite grann?
Ja.
Så kanske, ja, det kan väl kvitta. Vi är liksom klara med den grejen kanske man tycker. Och det kan ju vara så att partnern tycker det var bra. Behöver vi inte liksom hålla på och jobba med det här så himla mycket. Alltså det är väldigt olika från part
ja,
till part.
Ja, det är det. Och vissa kan väl tycka att det är framförallt alltså här, steget till att faktiskt hitta olika typer av leksaker, snittryck, hjälpmedel, beroende på hur man definierar det, är så mycket jobbigare. För att då måste man gå igenom ångesten av att liksom... Alltså, ja, det funkar inte som det gjorde en gång i tiden. Så att då är det väl vissa som hellre så här: nej, nu har björnen gått och lagt sig, vi rör den inte igen. Så,
it may sleep.
Så att där är väl också, man får väl respektera allas val. Men det finns, för jag vet också en hel del som alltså använder sig av ganska starka vibrationer, för de upplever att det funkar mest för dem, för att stimulera igång. Så det finns ju penispumpar, penisringar. Och ibland kan det även vara att det kommer in, alltså mer att man vill hitta saker som kan stimulera partnern, eftersom så här, nej men precis som Anders var inne på, att så här, penetrationen, nah, vi vill hitta något annat sätt.
Ja, precis,
och så vidare,
precis,
och så vidare.
Ja.
Så att,
men jag kan tänka mig, lever man tillsammans med en partner och de också går igen, man går ju oftast igenom en sån här process tillsammans om man är två, så hoppas man ju såklart att det finns någon typ av förståelse och att man kan hitta någonting tillsammans.
Ja, det värsta är ju att om den här partnern tycker att jag vill inte besvära min partner, och det partnern tycker att nej, jag vill inte besvära han som har genomgått det här, att man liksom av någon slags missriktad hänsyn inte gör något alls. Att ni pratar om problemet då, för att se, är det ett problem? Hur ser det ut i så fall, och vad kan vi göra åt det? Det är ju det viktigaste, absolut. Och vad jag har förstått så det här med känsel. Man kan bli blind och döv och tappa lukt och smak och så vidare, men känseln är det sista sinnet som överger människan. Så att, där finns ju verkligen en resurs trots allt kvar att uppleva någonting.
Mm.
Om det är så att man vill ha intimitet och kan bortse från de andra mera gymnastiska övningarna.
Men är det, ni pratar även om sånt här i ProLiv Väst, eller?
Absolut gör vi det, och det är alla intresserade av, eller alla, men jättemånga är ju intresserade av det här, fast det är ju ganska få som öppet erkänner att de är det, så att säga. Så att de sammanhang där vi kan lyfta, då vi lyfter alltid med dem som vi träffar, för de är öppna för att bli lyfta, så att säga. Det är en fantastiskt fin gemenskap på det här sättet, att kunna prata så totalt öppet med varandra, och trots att man är främlingar och sjuka i många, alltså. Så att det är helt otroligt. Men jag skulle säga att nu satsar vi på detta under den här mustaschkampsmånaden november, med ett speciellt event under rubriken sex och samlevnad, där vi har två föreläsningar då om...
Vi kan väl glida in på det lite mer alldeles strax. Ja. Vi tar en liten låt emellan och så pratar vi mer om det här eventet som kommer.
Pirate Rock.
Det är sex morgon på Pirate Rock. Vi pratar prostatacancer. Vi har med oss Anders från ProLiv Väst. Och jag avbröt dig precis innan här för att du började prata om ett event som ni ska ha nu i november.
Ja, vi fokuserar begreppet sex och samlevnad för med tanke på prostatacancer, men inte bara det, utan även vi välkomnar även andra cancerdiagnoser och även andra som är intresserade av att höra hur man kan göra när det sviktar i potensen. Mm. För det är ju det som prostatacancerföreningen, patienter och medlemmar oftast råkar ut för. Och då ska vi ha dels en föreläsning av en sexolog som berättar om hur man kan liksom försöka hitta nya vägar, hur man kan tänka, hur man kan betona samtalet som liksom en nyckel till att hitta tillbaka till en sexuell identitet, fast den kanske är något förändrad då, eller ganska mycket förändrad kan den vara, men att man fortfarande kan fungera som en sexuell människa om man känner att lusten är kvar trots att jag drabbas av den här skadskjutningen som jag liksom kan uppfatta det som att inte längre kontrollera min lust, utan att det blir en åtgärd istället för liksom en gest som har varit en självklar gest som har varit tidigare. Och så har vi då Evelina från M-shop som berättar om vad man faktiskt kan använda sig av för hjälpmedel eller leksaker, beroende på hur man ser det. Jag tycker att man ska se det som en hjälp att leka. Så vill jag i varje fall beskriva det. Och vi vet från vår kamratförening i Uppsala som har gjort det här eventet 2 gånger tidigare, och det var fantastiskt uppskattat och jättemycket folk som kom och ville känna på grejerna och ställde frågor och hade sig. Och inte minst var kvinnorna väldigt mycket intresserade av att få reda på liksom hur man kan bredda sin sexuella upplevelse, medan männen hummade lite grann i bakgrunden. Så, det här är verkligen en åkomma, en sjukdom och ett stadium som berör paret. Alltså dels patienten och dels partnern. Så man bör se det som en helhet och att lösningar och tankar kring det faktiskt berör båda parterna. Och vi hoppas att vi får stor uppslutning. Det är den 29 november i Göteborg i en lokal som heter Dalhemmers hus i Majorna. Dit folk är välkomna naturligtvis, alla som är våra medlemmar, men också de som inte är det och som är intresserade av det här och verkligen få 2 stycken fina föredragningar kring vad man kan göra för att förbättra en sexuell situation som man kanske känner att det finns förbättringsmål på.
Det är ju superbra. Kan man läsa mer om det här någonstans?
Vi kommer att annonsera i görligaste mån kring det, men ännu har vi inte kommit dit här. Det är trots allt en dryg månad kvar. Och vi hoppas att vi ska kunna sprida vår marknadsföring på lite olika sätt. Mm. Kanske med hjälp av M-shop delvis.
Exakt, där kommer det hända grejer. Till exempel så kommer vi faktiskt ha eran merch, kallar jag det i brist på annat ord.
Pins etc.
Precis. Pins, nyckelringar och sånt där.
Men jag såg du hade något armband, men ni kanske inte har med det att göra, eller?
Jo då, vi har fina armband också som vi gör, där det står Join the Fight, det vill säga mustavkampen, kampen mot prostatacancer och för forskning och för bättre tillvaro för alla de män som drabbas och deras partner som drabbas av den här sjukdomen.
Exakt, så vi kommer ha de här grejerna i Göteborgsbutiken och vår rullarhetsbutik. Och då går ju alla pengar oavkortat till den här grymma föreningen som Anders är involverad i. Ja,
riktigt
så att, gör det bara.
Ja.
Allesammans.
Stötta såklart. Och jag menar, är man nyfiken och vill ställa frågor och kanske själv känner sig osäker kring ämnet, så är man ju välkommen till er och prata.
Vi har ju inte så väldigt utvecklade sociala medier, men vi har trots allt en hemsida. www.proliv.com. Väldigt enkelt. www.proliv.com.
Ja.
Och där kan man ta kontakt med oss, och det finns också möjlighet att ta kontakt med mig till kansliet direkt om man vill det.
Anders, tusen tack för att du kom hit idag och pratade om prostatacancer och lyfte det här superviktiga ämnet. Och så hoppas jag att det går jättebra på den 29 där då, när ni har ert lilla event, och att merchet säljer superbra.
Ja, alla får köpa merch. Det går till superbra ändamål.
Ja, men verkligen.
Så, kör.
Tack så jättemycket, Anders.
Tack ska ni ha.
Tack.
Det här är Sex Morgon.
This will be my greatest performance.
Sex!
Here we go! We came, we saw, we kicked it down!
Det här är Sex Morgon på Pirate Rock.